Hej och välkomna till Modiga människor, avsnitt 77. Idag kommer ni få träffa Cecilia. Hon är boendes i Australien sedan 22 år tillbaka. Innan vi börjar så vill jag bara påminna om att kanalen finns på Podbean, Acast, YouTube, Facebook. Än så länge. Vi finns på Rumble, Spotify. Men också för att jag ska kunna fortsätta göra det här så behöver ju jag ert stöd. Och dela avsnitten. Men ni får gärna också donera en slant. Och information finns i texten. Och sedan en tid så har även Modiga människor en egen hemsida. Modigamänniskor.se, och det går bra att gå in där och bli prenumerant där. Ja, nu till Australien och till Cecilia. Hej!
Hej.
Välkommen!
Tack!
Ja, du har ju bott i Australien i 22 år faktiskt. Det är ju en lång tid.
Ja, det är halva mitt liv. Jag var 22 när jag lämnade.
Ja, och under, jag menar, så man kan väl säga så, du har sett det mesta. Jag menar, och du lever.
Ja. Jag kom hit för att jag ville leva ett friare liv. Och det har jag väl gjort. Det har jag verkligen gjort. Det är ju stor frihet i att leva i en kultur där man inte är uppvuxen bara i sig självt. Men det har funnits otroliga friheter här. Och jag har kunnat gå min egna väg och skapat mitt eget företag. Och jag tror jag har haft möjligheter här som jag inte hade haft på samma sätt i Sverige.
Ja, och det låter ju jättehärligt, tänker jag. Så här, det är väl någonting som många drömmer om.
Ja.
Men nu tänker jag på så här, du nämner ordet frihet. Och det är väl allt annat än fritt där nere.
Nu finns det inte mycket frihet kvar.
Nej.
Nej. Det är inte speciellt mycket frihet överhuvudtaget kvar. Och det har ju gått väldigt snabbt, kan man säga. Vissa säger väl att de något sådant här skulle kunna hända i denna kulturen. Men på något vis har jag väl kanske levt lite utanför även här, så att säga. Jag har alltid gått min egen väg och har arbetat rätt hårt under de senaste 10 åren faktiskt för att kunna vara väldigt oberoende. Självförsörjande, både vad det gäller att odla och ha höns och ha mitt eget företag. Och så har jag jobbat väldigt hårt med att inte ha några lån och så vidare. Så egentligen så befinner jag mig i en väldigt bra situation. Men jag hade ju aldrig kunnat tänka mig att något skulle komma och säga att jag inte kan jobba längre. Så det har ju förändrat hela den situationen. Men på grund av att jag inte har några lån och så vidare, så är jag inte i situationen där jag måste ta vaccinet för att överleva. Det är ju många som är i den situationen. Och det är ju att de tror att det är 20-30% som har tagit vaccinet på grund av mandatet. Att tar du inte vaccinet så kan du inte jobba kvar. Och de flesta har ju lån och så vidare. Så på sätt och vis så befinner jag mig i en hyfsat bra position.
Man kan ju säga det bästa i en inte så jättebra, bra, alltså de här förutsättningarna.
Ja.
Inte toppen.
Men, ja, man kan ju liksom förbereda sig på det mesta. Och jag, Jag är lite av peak oil prepper, så jag har väl liksom förberett mig på att, du vet, man ska kunna odla sin egen mat och man ska kunna vara lite mer självförsörjande och inte ha så mycket, att man har mer tid och även om man har mindre pengar och så vidare. Och så vidare. Men just det här att det skulle kunna komma in någon liksom government control och säga att du får inte jobba och du får inte gå dit och du får inte träffa dem. Och jag får ju inte ha kunder då överhuvudtaget. Och det är ju det som är anledningen till att först får jag inte jobba för att jag inte har vacciner. Om även jag är vaccinerad så måste jag kolla mina kunders vaccinspass. Så på bägge de punkterna kände jag att jag inte kunde följa då vaccinet på grund av mitt eget beslut och min egen medicinska historia. Men sen att jag skulle öppna upp affären och stå och kolla allas pass, även det gick ju emot varenda fiber i kroppen på mig. Så jag har då inte kunnat öppna upp.
Ja, precis, för du har ju köpte ganska nyligen en affärsverksamhet, eller hur?
Nej, jag har drivit ett företag i 7 år, men jag har precis köpt en affär.
Okej. Okay.
Precis här i dörren bredvid och så ett hus då, vid sidan om. I det området där jag har drivit affärsverksamhet i 7 år. Så att detta var ju liksom nästa steg så att säga. Och det skulle ju bli så bra. Och det blir det säkert, men det blir lite annorlunda. Men det värsta är ju, alltså jag har ju suttit inlåst i 3-4 månader utan att träffa en människa. För jag är ny i just den här lilla byn. Och runt de här så vet man att alla är 85-95% vaccinerade och man hör ju och så här. Så jag har ju liksom, man får flyga lite under radarn och inte, man vill ju inte liksom flytta in i en by och veta, vet alla att man är den ovaccinerade. och det har nästan varit den värsta pressen. Och den pressen sitter ju hos en själv. För tänker jag inte tanken så hör jag den faktiskt inte. Så, och det är på något vis den psykologiska pressen som kommer från den här situationen.
Mm.
Och man vet att grannen kanske tjallar till polisen ifall man har folk över. Och då behöver man inte ens grannen tjalla på polisen för att man är så himla rädd för att grannen ska tjalla.
Mm.
Och det är där har vi varit ganska länge nu. Och för 6 månader sedan tror jag det var, så var vi fotograferade av en kvinna som skrek att hon skulle anmäla oss för att min partner inte hade munskydd på sig. Och han hade redan hoppat in i bilen och jag stod där med munskydd och hon fotade mig bredvid min bil, bredvid nummerplåten och skrek då att ni har abused mig för att han inte hade mask på sig. Utomhus i en parkeringsplats och skrek då att vi ska anmäla dig och så här.
Mm.
Och det var wake up call för mig. Det var liksom okej, vi är här nu.
Mm. Det är ju det är obegripligt.
Mm. Ja.
Mm.
Och det är många stories. Det är som att alla liksom blivit vana vid det. Det är svårt att förstå att det någonsin varit på något annat vis än så här.
Mm.
På grund av att vi satt inlåsta så himla länge. Jag tror Melbourne var i lockdown i 260 dagar eller något sånt där. Och jag är en timme utanför Melbourne, så vi har varit i Country Victoria hela tiden, så det har varit tur. Men det här med att det blir, och jag hörde de nyzeeländska tjejerna sa samma sak, det här med att det är hela tiden lock-in, och sen inte, och ibland så vet man inte. Jag satt här för en vecka och trodde att det var lock-in och så var det inte det. Och så, man blir så förvirrad av allt det här. Ska man ha mask på sig nu eller ska man inte ha det? Och jag såg till och med några regler som stod att, ja, du vet, om man i New South Wales så får man, om man är ovaccinerad kan man dricka alkohol på puben. Om man sitter ner, men är man vaccinerad så kan man dricka alkohol och stå upp.
Ja. Ja, men det är så... Men det är så knäppt. Alltså så här, ja. Och jag har tagit upp det här förut med en abuse, alltså en relation, misshandelsrelation. Att vara tillsammans med en psykopat, alltså det här påminner ju om det. Fast det spelas ut liksom över hela världen.
Mm. Och ibland, så har jag erfarenhet av det också. För 10 år sedan. Och det har ju varit en annan, jag menar i mitt privata vetenskap som slutade för 10 år sedan. Så tyvärr har ju det varit, från början så var det liksom kändes det för mig som att det var ett privat beslut och att hej, jag ska inte ta det just nu för jag har en autoimmun. Och nej, jag ska vänta lite, jag vill se vad som händer. Och så kom pressen då, och desto mer press som kom, så helt plötsligt så befinner man ju sig i en situation som jag kände igen. Och det var just det att man förlorar makten av sin egen kropp. Någon annan ska bestämma då, och för mig var det ju, jag satt ju här och vägde, vadå, ska jag ta det nu bara för att, så jag kan fortsätta jobba, jag är ju ensamstående mamma, jag måste ju försörja, jag har ju jättemycket clients, och jag har ju arbetat på detta i 7 år, och allt det ligger ju där. Men så vet jag också min egna medicinska historia, att jag reagerar väldigt dåligt på pharmaceuticals överhuvudtaget. Att jag har väldigt bra immunförsvar. Men just, ja, så väger man upp det där. Och så, det är ju mitt personliga val. Och då helt plötsligt så måste jag stänga dörren på allt det jag har arbetat så hårt för i 7 år. Jag menar, längre. Och då befinner man sig i den situationen där... Det är ju abuse. Varför ska jag välja mellan detta två? Och jag hade ju till och med planerat, för att det är en sån liten by och alla är helvaccinerade och det är väldigt, ja, dåligt. Inte alla, men en stor procent. Så tänkte jag att jag vill ju inte vara den som händer någonting. Så då tänkte jag, hej, jag ska lägga upp det på ett sätt där jag tar mitt personliga ansvar. Jag ska träffa 10 klienter på en dag och jag tar ett test på morgonen. Då kan jag säga, I was clean. Jag vet att jag inte hade det när dagen började.
Mm.
Och jag hade planer på hur det skulle läggas ut, och man har mask på sig och det ena och det andra. Acceptera vissa av dessa. Men det handlar inte om detta längre.
Mm.
Det handlar inte om personligt ansvar.
Nej, men nu är vi ju där i Sverige också. Som jag sa till dig här innan, att jag menar, från och med idag, den 8 december, så har Sverige gått in i fas 1. Som jag vet att Nya Zeeland har varit i. De har ju varit i fas 1, pendlat mellan fas 1 och 4 ända sedan det här startade. Va? För ni har väl också olika faser, eller hur?
Det har vi säkert. Jag har slagit av, alltså. Jag har inte tittat på tv på, jag vet inte hur länge. Och jag har, det är nästan som att jag har raderat. För första året så följde jag press release varje dag. Mm. Och jag följde svenska press release varje dag också under det första året. Och jag var väldigt kritisk mot hur Sverige behandlade inställning till det hela. Och jag tyckte väl att Australien gjorde faktiskt väldigt bra de första 2 lockdowns. Då jag trodde att vi förberedde oss. Vilket jag tycker det verkar vara vilket jag tyckte att Sverige kanske kunde ha gjort också. Det vill säga, man stänger ner, man tar reda på mer om viruset, man köper in sig på, man och anordnar på något vis så att man ut mer sjukhussängar, mer personal, förstärker allting. Och det var det jag trodde att vi gjorde under de första två lockdowns. Och sen kom det ju till, efter den andra lockdown, då kom det till, nej, nu kör vi covid zero. Och jag tänkte, nej, det där verkar inte vara helt okej. Så det skrev jag aldrig under på, då började jag frågasätta alltihopa. Och då stängde jag av TV.
Och det är den där jävla TV:n. Alltså den är ju, den gör ju någonting med människor.
Ja, men den ger ju oss en bild. Och det är ju inte förrän man stänger av den som man fattar att det är en uppmålad bild. Jag menar, det är inte, och det var det jag sa innan också, att det är det här att hela världen, vart man än vänder sig i världen nu, så finns det två narratives. Mm. Och det är två historier och de låter exakt likadant. Det spelar ingen roll om jag pratar med någon från Kanada eller om jag pratar med någon från Sverige, Nya Zeeland, andra sidan av Australien. Vi ovaccinerade, vi säger precis samma sak. De vaccinerade säger precis samma sak. Och det är i sig självt att det inte är en dialog mellan de två lägren innebär ju att vi är information och alternativ lösningar som missas. Mm. För givetvis så finns det de personer som kanske då ska ta en vaccin. Medan det finns de som inte ska ta en vaccin. Men är man då politiskt på den ena sidan än den andra, så blir det ju, så förlorar man ju ändå. Mm. Om det inte finns en öppen dialog. Mm. Och en annan sak som är ganska rolig, eller tragisk, eller vad man ska säga, är ju det att i Sverige när allting kör igång, jag var väldigt kritisk till gnäll och hur det behandlades. Och då blev jag kallad för rasist i Sverige. Via Facebook då. Jag förlorade ganska mycket vänner för att vara SD och rasist, för att jag kritiserade Tegnell. Sen nu då, nu när jag kritiserar Australien, som också Australien är ju liberal, men just Victoria, och det är därför vi har det så hårt i Victoria nu, vi har ju Labour då, så det är därför det skiljer sig mellan de olika staterna. Och Labour här då, så nu när jag kritiserar Labour och jag var ute och demonstrerade för 2 veckor sedan, då är vi också rasister helt plötsligt. Så att det är liksom same but different. Så det är vilken sida jag har än kritiserat, även när de har varit motsatsen, så oavsett vad jag kritiserar så har jag blivit kallad rasist. Och nazist.
Ja. Ja, men det känner jag igen. Ja. Och det är också så här, jag får inte på saker. Sen när vi är ute några stycken och har liksom varit på olika manifestationer, så är det alltid högerextrema lattemammor liksom som är ute. Och men liksom någon form av nazistiskt påbrå. Stöttande det. Och sen så ser jag andra sammanhang där man lyfter, till exempel, och jag kritiserar inte det i sig, det här med att vi har så dålig vård kring våra födande. Men då var det ju väldigt, väldigt många som var ute och faktiskt demonstrerade. Då tänkte jag, inte ett ord i media om hur många de var.
Nej.
Och att de borde hålla avstånd, utan då hyllade man det. Så att jag tänkte, man gör verkligen skillnad.
Ja, vi hade, jag vill inte bli politiskt inblandad i det, men vi hade ju Black Lives Matter demonstration under lockdown.
Ja.
Och så stod poliserna på knä, och sen så helt plötsligt så hade vi, så var det demonstrationer mot lockdown, så då var det ju rubber bullets, och vi har ju haft enormt polisvåld under den perioden vi var i lockdown, för att under the state of emergency laws så är det förbjudet att demonstrera. det kan ju diskuteras. Men ja, nu när vi var och demonstrerade för 2 veckor sedan, då jag för första gången i hela mitt liv gick under den svenska flaggan. Jag och min dotter. Och det är alltså flaggor från hela världen. Och det var Hare Krishna och det är afrikaner, libaneser, greker. Väldigt mycket first och second generation immigrants faktiskt. Men ja, you know, nu är jag Trump supporters, nu är jag, ja, och så vidare och så vidare. Alltså, saken är att alla som är där är inte där för att de har en politisk samhörighet. Utan alla som var där, och alltså, ja, och det är ju en annan sak. Det var åtminstone 500 000. Det uppskattades mellan 500 till 700 000. Vad säger media? Några tusen.
Mm.
Och jag har varit på många festivaler i mitt liv. Och ja, det är absolut fler än ett par tusen. Det var minst 500 000. Och det var en så otrolig stämning. Jag har aldrig varit på en tillställning där det var sån, ja, jag vet inte riktigt hur det ska förklaras, men stämningen var, det är som att man allihop har någonting gemensamt, och givetvis många utav dem är vaccinerade som är där. För att vi har haft en sån hög eller mandat på vaccinering.
Mm.
Men jag gick bredvid en kvinna ett tag. Jag förstod inte ett ord vad hon sa. Hon sa, ah, Sweden, Sweden. Hon såg flaggan och så... Jag vet inte vad hon säger, men vi ändå kramade om varandra lite. Det var liksom helt otroligt.
Mm. Ja, och så får vi inte veta. Alltså vi får inte veta. Jag menar i Zagreb här för... Var det... Inte nu i lördags utan lördagen innan. Så var det den största demonstrationen någonsin.
Ja,
alltså gatorna var bara knökfulla. Liksom.
Ja, alltså det här var ju den största demonstrationen i Australien någonsin. De visar bilder hur det såg ut under Vietnamkriget och under de demonstrationerna. Och hur jämförs med den här demonstrationen. Men det tystas. Medan vår government säger att alla som demonstrerar är höger, nazister och fascister, jag vet inte vad de kallar dem. Men alla som var där vet att det inte är så, men alla som inte var där tror att det är vad media sa.
Mm. Ja, men, och det är där det här ordet massformation som vi pratade om innan. Att det är precis samma begrepp. Så vi måste få slut på den här smittan. Vi måste fortsätta vaccinera oss. Vi måste fortsätta hålla avstånd. Och det går ju inte att mötas i det. Jag tänker så här, ett samtal. Man måste ju kunna sitta ner 2 vuxna människor och prata.
Efter den första demonstrationen, jag vet inte hur det var, men det var efter en av demonstrationerna, så såg jag att en utav dem som jag, permaculture grundaren som bor här inte så långt bort, en halvtimme bort, David Holmgren, han var med på den här demonstrationen, och jag blev så glad att en person som jag har läst hans böcker, och vi, ja, permaculture är någonting som vi liksom försöker, jag tycker det är en bra modell för att leva efter. Och så blev jag så glad att han var där. Och sen så har jag ju läst lite vad han har skrivit om pandemin och så vidare. Men jag la upp den bilden på en sida som, det är en global sida. Och jag tog för givet att alla som är här har ju läst hans böcker. Så att alla vet ju det här. Det var ju väldigt naivt. Och det var ju typ den första gången någonsin jag har varit sagt någonting i public, så att jag fick en chock, för det helt plötsligt 900 comments om, som var mer eller mindre attackerade mig för att vara nazist och hur kunde jag lägga upp detta och så vidare. Slutade med att hela Facebookgruppen delades och vissa gick och startade en ny grupp. Och det, så gick jag in på den sidan av Cecilia Fogelberg har en agenda, bla bla bla, och jag bara, hallå, liksom, vad är det som händer? Jag trodde att det här var en diskussion. Jag har absolut ingen agenda. Whatever. Men vi försökte att talas. Och jag sa hela tiden, okej, vi kan ha olika uppfattningar om situationen. Men vi måste bridge the gap. We must talk. We must remain one. We must keep together. We must get through this as a people. Men det bemöts med nej, 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 nej. Och by association, you're a Nazi. You walk next to a Nazi, you are a Nazi. You sleep with dogs, you get fleas. Ooh, okay. Hur tänker du bemöta mig nu? Hur vill du att vi löser detta? Vaccinera dig. Okej, jag kan inte vaccinera mig. Men då kanske du borde se en psykolog. Okej. Där har vi problemet. Och det är väldigt hårt motstånd. Jag tror att ovaccinerade människor är inte så... Jag tror att ovaccinerade människor eller pro-choice har ett större förståelse för öppen kommunikation. Så vad gör vi?
Ja, vad gör vi? Det tänkte jag att vi skulle prata lite om. Men också, jag vill att du har ju en situation här. Din dotter ska ta examen imorgon.
Examen imorgon. Hon slutar 6:e klass. Vilket är lågstadiet, ja. Och så börjar hon högstadiet nästa år. Så det är en väldigt stor dag. Och jag får inte komma dit. För att jag inte är vaccinerad. Då har jag erbjudit att ge dem ett negativt PCR-test. Och ta ett rapid test på morgonen. Eller precis innan jag går. Så att jag kan ge dem två negativa resultat att jag inte har covid. Men jag får inte komma. Men min dotter som bor i samma hushåll som mig, hon är inte vaccinerad. Hon är på skolan varje dag. Förutom att det är det är ju fruktansvärt både för mig och min dotter. Kanske mer för min dotter än för mig. Som sagt innan, som vuxen kan man ju förstå. Har ju vetat att det kommer andra dagar och så vidare. Men för henne att för det första så inte ha mig där när hon ska läsa sitt tal. Och sen skammen. Att mamma inte får komma. Så jag har skrivit e-mail efter e-mail till rektorn. Och jag har sagt så här ser det ut. Ser du inte hur befängt det är? Om jag kan visa dig att jag inte har covid. Och skolan hon går på är 200 studenter. Så alltså avslutningen det är en klass av 25 elever. Ska hållas utomhus. Och alla... som kommer. Det måste vara bara två personer per student. Två vuxna per student får komma. Så det är ungefär 50 personer då. Kanske några barn får komma också. Varje vuxen som måste komma måste visa vaccinspass. Och ha på sig mask. Och stå 1,5 meter ifrån den andra. Detta står det på inbjudan. Och eventet var utomhus. Så jag vet inte, that's the vaccine freedom. Det är ingen freedom. Och hon sa, jag skrev till henne, jag har skrivit ett par gånger i veckan och sagt precis hur jag känner och att jag tycker att hon ska ta personligt ansvar. Vissa andra skolor håller ceremonin utanför skolgården för att slippa reglerna. vissa skolor låter vissa, alla, det rör ju inte sig om många procent som inte är vaccinerade. Så vissa låter föräldrarna komma in på skolorden i vilket fall som helst. Se mellan fingrarna så att säga. Men jag har skrivit till den, just hon, rektorn som vi har här. Och jag har skrivit igen och igen och igen. Och jag har skrivit att jag kommer skriva ett brev till Human Rights Commission. Och åtminstone göra en anmälan. Så jag har gjort det idag. Mm. Det kommer inte bli någonting. Men åtminstone har jag satt ner foten att du vet att det här är inte okej. Okay. Då skrev hon... Ja, men vi ska hålla det där på framsidan av skolan, så du skulle ju kunna stå utanför staketet och titta.
Mm.
Och då kunde jag inte hjälpa mig själv och skrev tillbaka att vill du att jag ska ha en gul stjärna på mig när jag står utanför staketet?
Mm.
Jag tror inte jag fått svar på det, men ja. Men så här har jag väl kanske inte vågat att... Mode har jag nog inte varit innan, utan detta har nog kommit de senaste 2 veckorna när jag har förstått att det är ganska många utav oss som lider.
Mm.
Det är inte mitt personliga val, det är inte jag är inte så hemskt annorlunda än någon annan. Mm. Vi är många som går igenom detta. Mm. Om jag då kan ha en röst. När jag ser att det är, man får ju välja, pick your fights. Men om man då, jag kan ju inte bara liksom, okej, thank you, när jag inte får komma. Det går ju inte. Jag måste ju säga att, och jag sa, alltså om vi inte har någon moral och etik, då har vi ingenting alls. Och där här står jag, och du väljer att lyda denna orden, även att den är så idiotisk, att även... Och det är ju det min dotter säger liksom, men vadå, jag får ju gå dit, jag är ju ovaccinerad. Varför får inte du gå dit om du inte är vaccinerad?
Ja. Nej, men det är ju där vi är. Jag menar, du tog ju själv exemplet i baren.
Ja.
En som sitter ner och en som står upp.
Ja. Ja, men det här, jag får inte gå till en bar nu. Jag får inte gå någonstans. Men jag får gå och hänga i mataffären i 3 timmar.
Ja.
Mm. Jag fattar liksom inte. Vadå? Smittar det inte på mataffären då eller?
Nej. Men måste de här...
Alla går ju till mataffären. Det är ju inte alla som går till puben. Så det vore ju bättre för de vaccinerade att kunna välja då om man vill gå till puben eller inte, om man vill utsätta sig och beblanda sig med ovaccinerade. Men att gå till mataffären, jag fattar liksom inte. För då måste det ju bli så här att om alla vi ovaccinerade går till mataffären, då måste det ju vara många som är vaccinerade som inte vill kramas med de ovaccinerade. Då måste de ju beställa hem mat.
Mm. Och det har jag förstått att många inte gör. Nu tycker jag ändå att det har lugnat ner sig. Men det var ju en stund där folk, jag verkligen upplevde att folk var lite snäsigare på affären. Och vi hade en kille på den här lokalen, jag nämnt det förut på programmet, han hade så skidmask på oss, eller skidglasögon och ja, och munskydd.
Jag hade mask på mig 2 veckor innan alla andra hade mask på sig. Jag tog med min dotter från skolan 2 veckor innan någon annan innan det stängdes ner. Varför? Ja. För att statistiken i början gick inte ut ordentligt. Det verkade som att det var en pandemi som kom. Och World Health Organization höll på det. Och sen kom det. Då hade jag redan varit hemma i 2 veckor. Jag var inte rädd. Men jag kände mig förberedd. Okej, vi vet inte. Det är någonting konstigt som händer i världen. Vi vet inte vad det är. Vi vet att det har varit ett avfall. Vi tror att vi hade covid i mars 2020. Mm. Men det gick ju inte att testa. Då. Och då kom jag minns så väl att folk skrattade åt mig. Haha, hon är så rädd för covid. Och jag sa det, jag är inte rädd för covid. Men vi vet ju inte vad det är för någonting.
Mm.
Och sen när statistiken kom att det inte var så, too bad. Okej, okay, relax then. Men då hade ju allting svängt andra hållet.
Mm.
Men jag har inte lyssnat på sådana TV på 10 år, tror jag. Så att jag har haft min information någon annanstans en gång i veckan, och det har räckt för mig. Och så därför har jag väl haft en annan input för det hela. Mm. Min gammelmormor, min mormors mamma, ja, hon dog i spanska sjukan i Sverige. Är det spanska sjukan? Så man vet, alltså vi har ju varit medvetna av, eller, ja, spanska sjukan finns liksom som ett i våra gener, så att säga. Så klart att man reagerade.
Mm.
Men skillnaden på att reagera och överreagera, och skillnaden på att vara rädd och vara förberedd, och skillnaden på att ta personligt ansvar och istället för att låta staten ta ansvar.
Mm. Ja, för det är ju där faran ligger, tänker jag, när vi lämnar över. Och det är ju så tydligt att de inte, det handlar inte om hälsa. Och det handlar inte om att de vill oss väl. Det var ju länge sedan det blev tydligt, tycker jag i alla fall.
Mm. Absolut, och det kanske är det som skiljer många. Jag hade 6 år av kronisk sjukdom och var misdiagnoserad under de här 6 åren. Så jag började ju för länge sedan med helio gut och keto och alltihopa. Och även då kände man ju att alternativhälsan. Men jag menar, jag såg ju själv vad jag kunde åstadkomma med bättre diet och så vidare och så vidare. Så det är ju inte, det var, har man redan tänkt så, och att man inte tror att man kan gå och få ett piller för allting, och att det finns någon annan, det finns alltid någon annan som har ett svar till en.
Mm.
Att man inte tar det personliga ansvaret för sin hälsa. Mm. Sen vet man ju inte om det blir helt rätt eller fel. Det finns ju inget skydd i livet till både det ena och det andra, utan det är ju så livet är. Men det är ju ganska tydligt att folk har olika inställningar till just detta. Och även om vi har sett det de senaste 10 åren, så har ju det här precis pushat ut det.
Mm. Ja, Cecilia. Du berättade ett skräckexempel för mig.
Ja.
Som jag jättegärna skulle vilja att du delar med dig av här.
Ja. Ja, det är ju nästan som att man har blivit avtrubbad med allting som händer här. Men jag tycker detta är ett tydligt exempel på just byråkratin som gör denna skadan till individen. Och så min väninnas väninna, alltså det är inte den bästa starten på en story, men hennes barn tog livet av sig, är det nu en månad sen kanske, 16 år gammal. Och på grund av allt det här runt covid. Men vad som hände sen är att hennes mormor som bor i, så de bor i Brisbane, och hennes mormor som bodde i Melbourne ville ju då givetvis komma upp till dem. Så dottern hon hängde sig, så hon låg på life support. Och då skulle de stänga av maskinen, så ville ju mormor givetvis vara där för mamman, hennes dotter och hennes barn. Hon är fullvaccinerad. Så hon får ansöka om att resa. Och sen får hon ansökan berättigad. Men hon måste resa till Brisbane. Bara stanna i 3 dagar. Och inte lämna karantänshotellet. Så detta innebär att när hon vill åka från karantänshotellet till sjukhuset. Så kan hon bara göra det via att militären ska flytta henne.
Mm.
Så när hon väl kommer dit så får hon bara vara i rummet med hennes barnbarn som ligger på life support. Under 10 minuter, och jag minns inte riktigt hur storyn var. Men hon får inte vara i rummet samtidigt som hennes dotter. Så när de väl stänger av life support, då hon är givetvis där för att vara support till sin dotter, så får hon inte vara i rummet. Utan då får hon sitta i rummet bredvid och höra sin dotter helt crash.
Mm.
Och även efter det, för att mamman där var tvungen att sövas lite och läggas in för natten. Och då finns det fortfarande ett annat barnbarn kvar som är ett par år yngre, som också är dottern som har upptäckt sin syster. Och då har de ingenstans att göra av henne. Så då ringer de, då får hon gå hem till en kompis och sova på soffan. Fast att mormon är där. Men hon får inte komma till karantänshotellet. Och mormon får inte lämna karantänshotellet. Mm. Efter 3 dagar så måste mormon åka hem.
Mm.
Och hon fick inte träffa sin dotter. Ingen fysisk kontakt. Och hon är fullvaccinerad.
Mm.
Och jag vet inte hur man bearbetar sån information. Jag vet fortfarande inte hur man det känns som war stories. Det känns som att det är war stories.
Mm.
Utspelat på ett helt annat, på ett byråkratiskt plan.
Mm. Nej, men byråkratin har ju alltid varit ganska fyrkantig, men det här är ju liksom värre än det värsta. När du skickade det här till mig, så började jag faktiskt gråta, för jag kände att det här är så, alltså, det är så svårt att ta in att en sån här sak ens är möjlig att ske. Och jag bara liksom fick den här bilden av mormor som står där men som inte får ta på någon. Inte på sin dotter, inte på sitt barnbarn, inte på något av sina barnbarn.
Men vem är det de skyddar då?
Ja.
Jag tror att dottern var does it matter vem som var ovaccinerad eller vem som inte var vaccinerad? En var vaccinerad, det vet jag. Det är liksom, och det är det man bara gärna ploppar upp en sån, men det kanske, om hon hade varit vaccinerad, men hallå, mamma,
det är människor. Ja.
Precis. Och även att man söker sig de här, man försöker liksom göra, man försöker liksom förstå det, man försöker rättfärdiga det på något vis, ja men kanske, men, och det går ju inte ihop sig. Det är ju ungefär samma sak som att, fast helt annorlunda, men de här konstiga reglerna som inte går ihop sig. Jag får inte gå dit, men min dotter får gå dit, men vi får alla gå hit, men vi får inte gå dit. Och alltså det kan inte vara hälsa. Det går inte. Alltså jag har varit så mentalt stark i hela mitt liv. Mm. Men det senaste året så har det varit så jävla tufft. Och det finns dagar som jag inte minns vad jag har gjort. För att vi har varit inlåsta. Jag och min dotter har varit inlåsta. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg om det var 4 veckor eller 5 veckor. Jag minns inte om det var igår vi gick ut eller om det var dagen innan. Och sen så alla såna här stories som kommer uppe på allt det. Det är ju alltså ett trauma. Och som jag sa innan, som vuxen kan man analysera det, man kan diskutera, man kan förstå det, man kan se att det kommer en ljusare dag, vi kommer komma igen där på något vis. Men hur, som barn, hur analyserar ett barn allt detta? Och jag menar, jag försöker hålla så mycket som möjligt iväg från mitt barn givetvis. Men om mamma ligger och gråter en halv dag på grund av någonting som har hänt, det är givetvis att de läser ens nervsystem och de förstår en, allting genom vad vi upplever oavsett.
Ja, men det går ju inte att hålla det här ifrån sig, även om du inte skulle ligga och gråta. Och jag menar, det är ju helt absurt. Det är ju helt absurt.
Ja.
Och återigen, det här du beskriver, det är, jag menar, psykologisk krigsföring dyker upp i mig. Men jag menar,
ja, men det är det.
Det här är, och jag,
om det inte är det, så är det om det inte är psykologisk krigsföring, vad fan är det då? Mm. Det är liksom, om du vänder på det istället för att säga kanske det är, ja, vad else is it?
Nej, men, och du nämnde också så här, vad är lösningen? Då tänker jag, tänk om de här militärerna som för mormor till sjukhus. Mm. Tänk om de säger nej. Om de står upp för mänskliga rättigheter. Alltså jag tänker, ja, att det är där vi måste börja.
Och det är ju det de säger just nu. Det är ju lite, alltså jag vet inte hur, Sverige är nu i fas 1 idag säger de, men här så känner man lite att det börjar puttra lite nu. Att det börjar, jag hörde att nyzeeländskarna sa samma sak. Att det börjar liksom, nej, men jag har ju tagit mina två, nu ska det vara nummer 3? Det har varit ingen som sa, tänkte jag, okej, okay, jag sa det hela tiden, men och sådär. Men då börjar det liksom vända på sig lite, känns det som. Jag ser på Facebook att under alla nyhetstidningarna att så fort någon säger någonting om den nya variant, så typ har alla tryckt på laughing face. Det är liksom, det har börjat vända lite tror jag. Men det finns då, och tyvärr har det ju blivit politiskt uppdelat här. Så att det finns ju ingen på vänstersidan som säger emot, och alla på högern, eller fler på högern. Så att det har börjat vända sig, ja. Så nu ser man det också i, jag kan inte tänka sig heta på svenska då, political pulse. Alltså i, när man känner pulsen på vad politiken går åt, så visar det sig där nu då. Så det är väl vår typ av största hopp då, att de ska börja ändra för att de ska vinna nästa val ungefär. Att de ska börja släppa på mandaten bara för att det ska visa sig på politiken. För att folk börjar få nog. För det är, även om du är sån som har tagit vaccinet och inte tycker så mycket om, bryr dig inte så mycket om och har inte tänkt så mycket längre än att livet är ungefär som vanligt nu. Så nästan alla känner ju någon som inte har det som vanligt. Jag menar, jag känner att någon i min situation, det är ju nästan som att man fått gå igenom en hel personlighetskris de senaste 6 månaderna. Jag har fått ändra värderingar på mycket. Jag har fått acceptera att jag måste lyssna på en politiker som jag kanske aldrig har lyssnat på förr. Jag har förlorat min bästa vän på grund av att hon sa att jag accepterar dina val, men vi kan inte tala om det. Och såna här saker. Och det är ju enorm påfrestning. Men vad kommer efter det? För att någonting kommer ju efter. Så jag har ju innerligt här nu, jag går ungefär från lugn till lugn här, men jag har ju sagt att jag är nedstängd för tillfället, för jag håller på att renovera, vilket jag gör väldigt, väldigt sakta. Men i januari så känner jag att men då kan jag nog ställa mig upp och säga att jag tänker inte ta booster number 3. Så då är det okej. Okay. I did it for the greater good, men nu here but not any further. På på något vis så har det blivit den lögnen jag har fått följa för att försöka save the face av mitt företag. Men jag känner att i januari då kommer det ju till, man kan ju inte köra den hur länge som helst, att man har renoverat i 12 månader snart. Men då känner jag att okej, okay, I take the challenge. Så att jag håller på tillfället håller på att undersöka vad jag kan göra istället. Hur jag kan göra det. Det jag har kommer ju inte försvinna, men mina klienter kanske kommer försvinna. Men det är en helt ny parallell det är en helt parallell värld av andra människor som inte vill vara med i vad de i Australien kallar för vaccinekonomin. Alltså de kallar det ju för det här. Jag får inte vara med i vaccinekonomin. Vaccine economy. Jag har blivit utesluten ur vaccinekonomin. Okej. Okay. Så time to start a new economy. Och under de senaste 2 veckorna så har det hänt så mycket i mitt personliga liv. Därför sa jag till dig förra veckan att jag ville vänta bara efter helgen. För att jag var på ett antivaxmöte. Massa lokala familjer som träffades med sina barn. Vi åt mat, det var bonfire och vi alla samtalade. Det var som att man kliver in där och det är som att man har känt varandra i evigheter. Och i slutet där, men jag kanske kan behöva någonting som du har. Och så helt plötsligt så inser man att okej, man kan ju göra business med annat folk. Man behöver ju inte köra på samma spår som man har varit på. Och man kan ju ändra sig. Man kan göra andra saker. Så jag tänker nu köra mer online. Och då kanske kan man ju göra mer reklam i just de grupperna som jag hittat på Facebook. Där det är 5000 ovaccinerade eller pro-choice människor. Man behöver ju inte mer kunder än så, eller utbyten så, vad det än man gör. Denna veckan har jag köpt ganska mycket saker för julklappar av folk som jag har hittat på de sidorna. Och då blir det ju en unvaccinated economy. Och det är mycket som talar för det. Det är mycket som talar för att det är mycket alternativt som kommer. Skolor, kurser, allt. Många gör ju sådana här bush schools. I Australien så kan man ju hemskola då. Och då måste man enligt lag så måste man göra det privat. Men sen så går massa föräldrar ihop och gör det tillsammans. Och då blir det liksom bush school. Och då kan man ju göra vissa ämnen ihop och så vidare och så vidare. Så det finns ju massa positiva saker som händer som man kanske inte hade liksom typ önskat skulle hända, men sen när man väl tar det steget, det kanske blir bättre. Det kanske är ett systemskifte som vi behövde. För det var inte, folk var inte fan lyckliga för 2 år sedan heller.
Nej. Men vi som inte har chans att så här, till homeschooling. Jag menar, alla människor kan göra ett val, såklart. Fast i Sverige är det ju faktiskt olagligt att hemskola.
Ja, jag tror det.
Jag har försökt hålla den här hostan. Men, och då är det lite svårare.
Nej, det är tufft. Och det är kanske på sätt och vis en av anledningarna att jag inte funderar på att flytta hem.
Ja.
För i grund och botten så finns det en frihet här. Det gör det fortfarande alltså. Det är så himla svårt att se när man är i situationen. Det är så lättare att flytta utomlands och liksom titta på Sverige och peka finger ungefär. Men när man är i det så är det så hemskt mycket svårare. Men jag menar, det finns ju mycket folk som är uppkopplade. Så nu har jag blivit uppkopplad med någon grupp 20 minuter bort. Där man tar sina produce, ägg eller hemodlat. Eller vad man än har. Vad heter det? Sylt eller om det är något annat man gör. Man kan också byta arbetskraft. Så att, okay. Och så byter man mot en token.
Mm.
Så 12 ägg är 6 tokens. Och sen så har jag 6 tokens som jag kan. Så det är en annan ekonomi. Helt annan. Alltså inte pengar.
Och det är så jag tänker att det kommer att bli. Jag menar, pengar kanske inte är värt alltså, någonting. Nej, framöver. Men mat och byte av tjänster.
Ja, precis. Och det är ju det jag tänker så här, okej, men jag kan ju fortsätta göra det jag gör om jag byter mot 2 kilo lammkött. Sure.
Mm. Och det är väldigt positivt.
Jag har en någonting som jag lever efter här just nu. Vad heter det? Citat. The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.
Mm.
Och det är så det måste bli.
Mm.
Och alltså den act of rebellion, det kan vara att odla en morot.
Mm.
Inte kanske en, men ja.
Nej, men jag förstår. Men du, alltså det är så fantastiskt. Jag vill gärna liksom behålla det här goa. Men jag vill ändå fråga, för det är någonting som vi här i Sverige funderar mycket över. Mm. Jag har i alla fall tagit del av en massa förfärliga filmer där liksom folk förs bort för att tvångsvaccineras eller injiceras. Och att det finns special camps.
I Australien?
Mm.
Ja. Det är lika besvärligt. Så det är uppe i Northern Territory så har det ju varit folk som har blivit bortförda i militärfordon och satt på kamp. Och det är ju aborigines mest som har varit inblandade i just den historien som var, om det var förra veckan eller veckan innan. Men det är likadant där. Så då går en mob ut och säger SOS Australia, come and help us. Och sen går den andra mer government control or you know, not government control, mer det finns 2 sidor även där.
Mm.
Och jag läste ett brev från en First Nation person i kampen. Oj nej, jag mår så bra, maten är så bra och det är fri wifi och det är helt okej här. Samtidigt som den andra mobben går ut och säger SOS.
Mm.
Och det är ingen skillnad på First Nation som det är på oss. Det är lika delat där alltså.
Mm.
Vissa säger att more colonial regulations, more Western world medicine, leave us alone. Medan andra delen säger, oh please help us, we want it. I want to be protected.
Mm.
Det är precis samma. Mm. Här runt här. Alltså jag har hört om någon tjej som. Ja, men det är ju så här. Man hör Facebook och intervjun. Om man nu följer någon lokal. Alltså folk som har suttit på karantänshotell i 2 veckor. Fast att de är negativa. Mm. För att de ljög om testet och så här. Så det finns ju. Men jag bor på landet så att. Jag bor i en by med 500 personer. Så, alltså, vi känner oss ganska säkra så här just nu.
Mm. Men du känner inte själv orolig? Liksom mer än allt det du har berättat? Inte...
Nej, det är mer psykiskt alltså. Det är psykiskt, konstant psykisk press. Det var ett tag. Alltså, det var som att vakna med en laddad pistol mot huvudet varje morgon. Jag kunde inte beskriva det på något annat sätt. Sover bra, jag sover alltid bra. Men så vaknar man upp och så är det bara liksom där. psykisk press utan egentligen några större situationer. Och det är då man insåg, okay, I'm turning the TV off. I start meditating, I start exercising, start thinking in a different way. För att den psykologiska pressen, det är ju den som är skapad för att, eller vad det nu är, det är ju den som gets you. Det är ju inte att det står en militär utanför dörren, men de kommer ju. De har ju inte varit här i byn, men de har ju varit i byn bredvid och kollat allas vaccinspass som jobbar.
Okej. Men så länge du håller dig i huset?
Ja, ut och gå på det. Det är ju folk ut och gå med hunden och har mask på sig. Vi gör inte det, men ja. Men alltså, nej, de går ju och kollar då att alla som jobbar har vaccinspass. Så det var i grannbyn 20 minuter bort. Där hade både militären och polisen gått in i affär till affär och kollat allas papper.
Och det du beskriver är ju, jag förstår att du har vant dig, men det är ju nej. Helt sinnes. Det är helt, nej men.
I call them brown shirts.
Ja, men det är ju helt sjukt.
Brunskjortorna säger jag. Och du vet, nej, vi har inte vant oss. Alltså,
nej men.
Det är väl lite annorlunda. Min partner, han är a joker, really. Så om man inte loggar in sig med telefonen, så måste man logga in sig med papper och penna. Och det är ju många som här i bussen, alltså gamla människor som inte har på telefon. Så det är, varje ställe måste ju ha papper och penna. Så min partner säger alltid, han har alltid med sig en gammal telefon som inte går att logga in på då. Han säger, jag måste ha papper och penna. Och så säger de, ja men skriv på pappret här då. Han bara, oh, I won't touch your covid pen. Och så säger han, nej du får skriva istället. För jag vill inte ta i den penna. Och så säger de, okay, what's your first name? Då säger han, Ivor. Med rysk accent. De bara, okay, Ivor. Och what's your surname? De säger, he said, Mekten. Så de skriver in honom i affären som Ivor Mekten.
Det var roligt. Ivor Mekten.
Så det är det liksom. Man måste på något vis hitta någon överlevnadskraft på detta. Mm. Men alltså min partner är lite special, men han också letar upp folk på affären och säger, fy fan vad jag mår dåligt efter den här tredje boosten, alltså fy fan, han har inte haft en enda. Men då börjar samtalet och sen så börjar han, vad är det de vill egentligen? Och så börjar samtalet. Ja. Och helt plötsligt pratar folk. Jaha, mår du illa också? Men jag känner någon annan som mår illa. Ja. Och helt plötsligt så är det ett helt annat samtal.
Mm. Men du måste ha tagit spruta. Eller hur?
Ja, eller hur? Ja. Det är ingångspunkten. Mm. For everyone, nej, for the general good. What is it? Jag kan helt plötsligt glömma bort vad alla säger. For the greater good. For the greater good. Men så fort du har tagit sprutan så kan du säga vad som helst.
Mm.
Så white lying is okay, ja. Yeah.
Så liksom, vi knyter ihop säcken. Jag menar, det känns ändå som, min uppfattning känns ju som att du på ett hyfsat bra ställe i en situation som är jättebedrövlig. Liksom. Det finns, det ordet räcker ju inte till. Det är en fruktansvärd situation. Men du tar det ju ändå på det bästa sättet man kan göra.
Vi var ju på något vis förberedda för en systemförändring. Vi hade ju hoppats på en bättre typ plan för den förändringen. Men att det var en förändring på gång, det har jag vetat, jobbat emot i 10 år. Och sen allt det här som slängs min väg nu då. Och jag sa det att jag liksom, mentalt har det varit jävligt tufft. Men jag säger också, I crashed early. Avoid rush later. För att folk kommer ju börja och fatta att det inte står rätt till. Hur ska vi få normalitet efter detta? Hur ska den normaliteten se ut? The new normal. Okej, det är okej. Men alltså, ska vi leva i en polisstat? Ska vi visa pass vart vi än går? Ska vi kunna be om tillåtelse för allting man gör? Alltså, vi har ju haft regler på om man får fiska eller inte fiska. 5 kilometer hemifrån. Man får ut och gå 2 timmar om dagen. Inte 3 timmar. Om man är ute och går får man inte sätta sig ner på parkbänken. För då får man böter. Och det finns... Alltså, reglerna som har funnits the roadmaps som så, låter som social architecture. Det är liksom det ena efter det andra efter det tredje, och sen så struntar vi det, nu lägger vi till andra regler, och nu får det är ju som att man ena dagen får man gå på högra sidan, sen andra dagen får man gå på den vänstra sidan, och det är bättre att du kommer ihåg vilken väg du är. Så är det inte, men det är verkligen på samma nivå alltså. Jag vet inte hur de folk mår som inte har stängt av tvn. Jag vet inte hur de lyckas komma ihåg alla dessa regler och hur de behandlar sin reaktion till alltihopa. Jag förstår inte det riktigt fortfarande. Men Nej. Det kanske är det som är så fruktansvärt arga just nu.
Ja, men vad gör man när man är arg? Jo, då projicerar man, och jag menar, det hjälper ju vår regering till, alltså så all media, allting, de hjälper ju till. Jag menar, det här som jag sa om att ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att vaccinerat sig. När vår nya statsminister går ut och säger det.
Då... Ja, här har de sagt nu att om du ska ha familjeträff nu i jul, så är det, du måste begära vaccinspass på alla dina familjemedlemmar. Och de som inte vill ge vaccinspass då, ja, men då är det nog bättre att ta den konversationen tidigt och säga att nej, i år firar vi inte jul ihop.
Ja. Nej, men jag tänker så här, när blev våran regeringen liksom mamma och pappa i en dysfunktionell familjekonstellation?
Ja, precis. Men det är ju det. Ja, det är det överlåtandet. Det är det överlåtandet av det personliga ansvaret. Och det har nog pågått väldigt länge. Väldigt, väldigt länge. Kanske hela, alltså, minst 20 år. Kanske längre. Jag tror att någon som är äldre än mig måste svara på den frågan. Jag tror inte jag kan se början på det.
Nej.
Men det är inte det som gör att jag känner att jag hellre har personligt ansvar än att ha en stat som tar hand om mig.
Men det är också det jag tänker på med Sverige. Sverige är ju väldigt speciellt faktiskt. För att här har vi ju en blind tro. Ja. Majoriteten har nu en väldigt blind tro på att regeringen är god. Och det gör ju att vi har inte behövt bli inlåsta. Folk har ju frivilligt gått iväg och tagit den här sprutan. I väldigt hög grad.
Ja, precis. Jag har förstått det. Hela tiden har jag förstått att det har varit en... Det är som det skämtet som går här... Svensken är glad nu när restriktionerna är över och den normala 2,5 meter mellan människorna kan gå tillbaks. Liksom. Jag studerade etnologi, 10 poäng etnologi på Stockholms universitet en gång när jag var hemma 2005. Och då studerade jag svensken, 10 poäng i vem svensken är. Det var väldigt intressant, speciellt efter att ha varit bosatt utomlands i 6 år. Och det var det första jag tog fram. Det häftet var det första jag tog fram när allting hände i Sverige. Och försökte förstå varför Sverige gick en annan väg än till exempel Australien. Så på gott och ont alltså. På gott och ont så finns det ju de kulturella skillnaderna. Och man ser ju de kulturella skillnaderna. Man ser att det inte är en politisk skillnad. utan det är en kulturell skillnad. Det kanske är en politisk skillnad också, men just om man jämför Australien och Sverige så har vi ju, eller Victoria speciellt, så har vi ju egentligen samma vänsterpolitik, men ändå två helt olika uppfattningar om hur man ska ta hand om medborgaren. Men också den uppfattningen om att den gemene man australiensaren måste tas hand om för de är så dumma. Det har jag hört många som säger. Ja, men de bogans kallar de för, liksom typ skummen. Vi måste reglera dem för de är så jävla dumma så de kommer inte kunna ta personligt ansvar.
Men har inte det med att göra att det finns en hög grad av självtänkande människor?
Hur menar du då?
Nej, men det du sa, så att de måste tas hand om.
Jag vet inte, det finns säkert massa olika lager på det där. Jag vet faktiskt inte riktigt. För det var det vi började med också, att det här är ett, alltså om det är politiskt, då kan det ju bli så, det kanske finns de som verkligen är riskgrupp, då man kanske faktiskt skulle väga upp och ha sprutan. Okej, jag är så här gammal och jag har alla de här comorbidities. Ja, men kanske en spruta är ett bättre alternativ för mig, även att jag vet vad riskerna är. För det finns ju den, liksom, den risk versus benefit modellen som totalt uteblir ifall dialogen uteblir. Så då kan det ju finnas, vi pratade om detta tidigare idag, att då kan det ju finnas de som faktiskt skulle vara benefits att ta sprutan, som avstår för att det blir politiskt eller för att jag tänker minsann inte göra någonting som staten säger. Så det kan ju liksom gå på det kan ju falla. Att inte ha en öppen diskussion mellan de olika åsikterna kan inte leda till någonting annat än en disaster.
Den här, dina 10 poäng, jag blir jättenyfiken på att ta del av dem. Ja.
Ja. Det, jag vet inte om de har kvar kursen, men jag rekommenderar den.
Nej, men jag bara tänkte på det du själv hade skrivit. Det var det jag blev nyfiken på att ta del av. Men om vi, som sagt, nu har vi kört över en timme här. Vad ser du liksom är lösningen här nu? Jag menar, du har berättat om en hel del positiva saker.
Jag tror att lösningen måste vara att man måste ju välja sina fights. Alltså man kan ju inte bara, men att man tar, att man, vi måste våga stå för det vi tror på. Och sen kan man väl välja och framföra det på olika sätt. Det är ju liksom, det är ju samma som vaccinpasset. Varför ska jag gå omkring och visa vad ens medicinska status är? Likaväl som varför måste jag defend? Varför måste jag, why do I have to defend my medical history? Jag behöver inte, det ska ju inte behövas vara så. Men att man måste på något vis ändå ta fighten när det är, till exempel när jag var tvungen att skriva till min rektorn på min dotters skola. Och min e-mail var inte speciellt snälla. De var hövliga men inte speciellt snälla. Och sen löste jag det på sitt bästa sätt så att två av mina vänner ska gå med henne. Då. Så jag löste på bästa sätt så att säga. Och så det, på något vis är det positivt, även att jag inte kommer kunna vara där imorgon, så är det ändå en positiv upplevelse för henne. Och jag känner inte som att jag sitter hemma och har förlorat på något vis. För att jag har sagt också till rektorn, och jag hoppas att hon tänker på det när hon går och lägger sig, att har vi inte moral och har vi inte etik så har vi ingenting. Det är hennes personliga val att följa direktiven. Jag hade erbjudit att komma med 2 negativa tester. Kan hon då inte i sitt hjärta, i sig själv, se att det hade varit okej? Hon hade tagit stöten om någonting hade hänt. Så tar vi inte de personliga initiativen av acceptera. Och det är det också, jag tänker inte öppna min affär för en mandaten att jag ska titta på folks pass. Alltså, jag tänker inte göra det. Och om jag inte gör det så kan jag få 77 000 svenska kronor i böter. Och det har jag inte råd med.
Mm.
Så, att, så då blir ju valet att jag inte öppnar.
Mm.
Anställer jag någon så kan jag få, tror jag, 500 000 svenska kronor i böter. Jag vet inte exakt hur jag ska
göra. Du kan inte anställa någon heller. Att ta hand.
Ja, om jag anställer någon som är ovaccinerad.
Ja, precis, ovaccinerad. Okej, okay. Ja.
Jag tror att jag kan anställa någon som är vaccinerad. Men då, får jag inte sätta foten inne på.
Ja. Ja. Du kan ändå inte vara på din affär då. Nej.
Det är alltså. Och försöka komma ihåg och förstå alla dessa svängningar i dessa idiotiska regler som man bara undrar, alltså även att alltså man tittar på barnen.
Mm.
Om man tittar på Karlas reaktion när jag säger vad som är tillåtet och inte tillåtet, och det är liksom när man ser ett barns ansikte bara, nej, alltså det där, it doesn't make sense, mom. Jag bara, nej, jag vet, det är helt galet. Hon bara, ja, men varför får jag gå till hårfrisen? Ja, du får gå till hårfrisen. Men du får inte gå till hårfrisen. Men vi bor ju i samma hus. Ja, just det.
Mm.
Jag får inte gå till hårfrisen. Så, ja. Men jag får gå till systemet.
Mm. Och sprit är bra för hälsan.
Ja, jag får gå till systemet. Och man får fortfarande jobba som prostituerad.
Som prostituerad kan du få jobba.
Jag får jobba som prostituerad jag har inte funderat på det. I privata sammanhang upp till 10 personer.
Åh, herregud, alltså den här hostan blir inte bättre av några dumheter.
Nej, det är så jäkla dumt så man vet inte riktigt vad man ska ta sig till. Alltså. Så därför har jag nu valt att jag har bestämt mig nu att enough is enough. Jag kan inte läsa den här skiten längre.
Nej, men det går ju, alltså det här, när jag hör dig beskriva, det här är ju så dumt så att det. Jag tänker faktiskt på vad Marcel sa som jag intervjuade häromdagen. Han sa så här: det bästa vi kan göra är att bara fortsätta leva våra liv.
Ja.
Som om ingenting har hänt.
Ja, fast det är ju svårt.
Ja, alltså, jag förstår. Så här, men jag menar, gå på affären. Det ser ju lite annorlunda ut där än här. Men ändå försöka leva. Det har hänt massor.
Ja.
Jag tar inte bort det.
Nej, men det är svårt att man inte får jobba och inte får ha en inkomst. Jag har inte haft en inkomst för 4 månader.
Mm.
Jag har ingen inkomst. Mm. Nu har jag blivit erbjuden. Nu har jag ansökt och fått socialbidrag från och med 1 januari. Men då är det 4-5 månader utan inkomst. men... Nu drabbar det ju, just detta har ju drabbat mig som är i en okej situation.
Mm.
Inte för att jag på något vis har massvis att leva av, men för att så som jag har satt upp livet, vi kan leva av lite av vad vi odlar.
Mm.
Min partner sköt en kanin häromdagen, så vi åt kanin. Alltså vi lever ju lite alternativt, va? Men så att hade du bott inne i Melbourne och hade ett lån på flera miljoner så hade du ju varit. Då hade jag ju varit tvungen, då hade jag ju varit tvångsvaccinerad nu.
Mm.
Men så det är ju friheten, men det är ju också så att det går inte att leva som vanligt, men nu är det ju liksom okej, okay, I'm gonna take a different road.
Mm.
Man kommer till en väg och det är ett stort stopp där, då får man ju liksom. Kan man inte bara sätta sig ner och gråta att okej, jag kan inte gå längre. Mm. Ja, men kan man klättra över? Kan man gå runt? Kan vi gå en annan väg? hur gör vi nu? Och när man börjar så blir det ju något positivt av det. Så jag pensar, men herregud, det här kanske blir bättre än det var.
Men jag var lösningsfokuserad, tänker jag. Jag menar, vad kan jag göra istället? Och jag menar, jag tänker som du pratar om att inte titta på tv. Det är ju ändå att ta bort en stor del av den psykiska pressen.
Ja, väldigt sant. För att nu så sätter jag på tv och börjar typ skaka. Alltså det är sant alltså. Ser jag han Daniel Andrews nu på tv, så det är som att jag känner att jag, abuse alltså. Det är skak. Så att, givetvis. Men jag menar, det kanske låter fånigt att vara lite så positiv, men detta är en ny positivitet som jag har liksom hittat på något vis. Och jag känner att alltså, det är ju inte mitt val, och det gör ju inte saken mindre av eländet de har ställt till med. För allas for the greater good. Men så är jag väl också en född optimist på något vis, att okej. You can't break me. I'm already broken. Så då får man liksom...
Men kan inte du läsa upp den där texten? Det här lilla citatet. Jag tänker det är en sån fin avslutning. Och avsluta med den igen.
The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.
Ett perfekt avslut. Tack så mycket, Cecilia.
Tack.
Tack alla ni som har tittat. Ni är jättemånga. Och tack för att ni stod ut med host här också. Så,